Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Vi gör en kroppslig övning en gång till och så står vi upp och lyssnar till dagens heliga evangelium. Så här skriver Markus i sitt evangelium. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. Genast när han steg upp i vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nu får ni sitta om ni vill. Får gärna stå också. Jag talade här innan när jag nämnde retreaten och sådär om det här med att stanna upp. Vi har ju olika tider över året. Och jag tror att det har växt fram i kyrkan. Några saker är liksom givna påbud av Herren själv och andra saker har växt fram i kyrkans tradition. Likaså med de judiska högtiderna. Några är påbjudna av Herren själv och sen har också vuxit fram andra högtider i den judiska traditionen. Och vi vet att Jesus firade även dem, till exempel Chanukka, som är en sån tradition som har växt fram. Då var Jesus i templet och deltog i det. Och jag tror att det gör någonting med oss när vi stannar upp och markerar tiden. Det är därför vi har de här högtiderna. Vi tror på en Gud som är utanför tiden. Vi tror på Jesus Kristus. Han är född in i vår värld, men han är också, säger vi i trosbekännelsen, född före all tid. Född och inte skapad. Men vi, mina vänner, vi är skapade i tiden. Det är det rum som Herren har gett oss. Och ger först, det första som händer är att han ger människan den här veckorytmen. Med en dag i veckan, den sista dagen i veckan, att få stanna upp, att få samlas, att möta honom, att vila. Den här rytmen av sabbat och av tider. Vi befinner oss i en sån här högtid. Och jag vet att för många av oss så upplever man inte den högtiden längre, utan den är liksom borta. Därför att vi har firat den ända sedan i november i vårt samhälle. Och sen juldagen då äntligen undan med julstöket. Men om vi stannar upp och reflekterar över vad det är som händer under året och tar vara på de här adventsfastan till exempel, som sen förbereder oss för julen och sen julen som pågår åtminstone till 13 dagen, men i svensk tradition till 20 Knut ju. Det gör någonting med oss när vi stannar upp och när vi tar vara på de här högtiderna och traditionerna. Det skulle jag säga, sen pandemin har det varit en av de viktigaste sakerna för min del att få fördjupa relation med Herren själv. Att, jag har levt på innan länge, allting flyter bara. Året är veckans dagar ser likadana ut. Vilodagen, i vilken utsträckning tar vi vara på den? Men samma sak med året och högtiderna. Fasteperioderna blir formalia. Men sen pandemin, då flöt verkligen allting. Jag tror det var fler som kände så. Allt flöt ihop. Det blev bara en grå massa. När jag försöker minnas de här två åren så är det liksom, det är bara en gröt. Och en av de sakerna som jag upplevde att Herren själv påpekade för mig var vikten av att hugga tag i de här ordningarna som kyrkans tradition har gett. Med bönetider, med också då ta vara på årets tider. Vilket gav ett mycket större djup till de olika tiderna på året, i söndagarna. Allting mycket mer levande, mycket större förväntan på att Herren vill säga någonting, han vill göra någonting. när kyrkan, när Guds folk förbereder sig. Och nu sa vi den här 13-dagstiden. Vi firade 13-dagen här i tisdags kväll. Och vi har berättelsen om de vise männen som är starkt förknippad med det här. Och så har vi idag då första söndagen efter 13-dagen med Jesu dop. Snabbspola 30 år på några dagar. Vad hände där? Faktum är att de hänger väldigt väl ihop i kyrkans tradition. Det här är 13-dagen och firandet av Jesu dop är äldre än själva firandet av Jesu födelse för den här tiden. En urgammal dag att få uppmärksamma Jesu dop, alltså när hans liksom verksamhet satte igång. Han började möta människor med helande, med Guds ord, med befrielse. Det har kyrkan uppmärksammat tidigt i historien. Och sen så började i väst framförallt födelsen uppmärksammas. Och också de vise männens besök som missionens start på ett sätt. När hedna folk kommer för att möta den judiske messias. Och här har vi ett väldigt fint prov på kristen enhet. I öst så fokuserade man på Jesu dop. I väst fokuserade man på Jesu födelse. Och så lät man dem mötas i 13-dagen. Där finns då födelsehögtiden som kulminerar med de vise männens besök. Och så dopet som markerar Jesu jordiska gärningsbörjan. Och så har vi de här 30 åren då som binder Jesu barndom och ungdom som finns där emellan. Som vi inte vet så mycket om. Undantag för när han är 12 år och gör som varje god tonåring. Blir självständig och försvinner från sina föräldrar. Och de blir oroliga. Mycket oroliga. Och han är i templet för att det är där jag behöver vara. Vad skulle det annars vara än hos min far? Är hans svar. Tonåringar har ofta svar på tal. Men i övrigt, vi vet inte så mycket om de här första 30 åren. Varför? Bengt Pleijel svarar så här. Ja, därför att i allt väsentligt så händer ingenting som vi behöver veta. Det har växt fram massa barndomslegender och sånt för att människans nyfikenhet är stor och mycket spekulation och extremt mycket legendartat material. I islam till exempel finns väldigt mycket kring Jesu barndom som är helt uppdiktat, vågar jag säga. Det händer i all väsentlighet ingenting därför att han är en vanlig människa. Och det finns en stor djup poäng i det här. Att Gud har blivit människa och det är inte på något symboliskt sätt eller som om. Utan han är människa. Han har en mer eller mindre vanlig uppväxt i Nasaret. Han gör det som barn gör. Han gör det som tonåringar gör. Han gör det som unga vuxna gör. Han lever och äter och umgås och arbetar. Han är en vanlig människa. Han är en människoson. Men så kommer det här då, tillfället, när han besöker Johannes i Jordanfloden. Och det här markerar ju början på någonting. Och då är det två saker som händer samtidigt, kan man säga. Eller två sidor av Jesus som vi får se. Det är människosonen, att Jesus är, att Gud har blivit människa. Det blir här i den här händelsen väldigt tydligt. Och samtidigt så får vi också se hur Guds son uppenbaras. Så Jesus låter sig döpas. Varför gör han det? Frågar vi oss. Han är ju utan synd. Och vi vet att dopet är någonting som renar från synd. Johannes dop var inte ett dop som renar från synden på så sätt. Men det var ett dop man gjorde för att visa sin omvändelse. Jag vill vända om. Dopet i judisk tradition var någonting som man hade reningsbad och sådär, men dop hade man när någon konverterade till judendom. Så när Johannes döper judar så är det ganska anmärkningsvärt. Man erkänner att jag har kommit så långt bort från Gud så att jag är som om jag inte vore en del av folket, som om jag inte vore i förbundet. Och så gör man ett sånt här omvändelsedop. Och det här drar stora skaror. Därför att det finns en nöd hos folket. Det finns den här besökelsetider genom historien. Där man kan se hur Guds ande riktigt manar på folks hjärta, lägger en stor syndan. Det är inte sällan så används samhällskriser och oroliga tider till det här. Och sådana tider ska vi ta vara på. Vi ska vara oerhört vaksamma på det. Rosenius skriver om det bland annat, hur när Gud har en besökelsetid i ens eget liv eller över samhället, att låt oss då inte ha hårda hjärtan och tappa bort det tillfället. Utan vara vaksamma på när Gud kommer med nöd till våra liv och till människor omkring oss. Så att vi då inte viftar bort det. Det här är en sån tid. Och då kommer Jesus som utan synd och säger att jag vill bli döpt av dig. Och det är inte bara vi som protesterar i tanken mot det, utan även Johannes själv. I andra evangeliernas skildring av det så protesterar han. Men Jesus gör det här och visar att han är människa. Och även om han är utan synd så går han in under våra villkor. Han har kommit för att bära vår synd, för att leda oss i vår omvändelse. Han är den som går först i det. Han är den som går först in i omvändelsen inför Gud. Omvändelsen är någonting som vi måste vilja och kapitulera inför, ja. Men det är någonting som först och främst Gud drar oss till. Guds ande är verksam i vårt hjärta och ger oss en syndanöd och uppenbarar vårt behov av omvändelse. Och Jesus går före oss i det. Och platsen där det här sker, den är symbolisk och stark. Vi har ett foto här. Det här är Jordanfloden. Från ett besök jag gjorde där, och som det ser ut idag, det finns en plats i ordning gjord bakom mig som är med en platå ner och sådär. Vill du besöka den här platsen så kommer det tillfälle våren 27 i mars där någon gång. Så blir det en resa ner till Israel. Och den här platsen kan man besöka precis norr om Döda havet. Där vattnet har runnit från Galileiska sjön. Och här går liksom en spricka i jorden ända ner genom Etiopien, Somalia, hela vägen ner. Röda havet är Röda havet, ett djupt hav just för att den här sprickan går igenom. Så rinner vattnet från upp i norr, ner. Det är inte bara ner söderut, utan det rinner verkligen fysiskt ner. Det är ju så vatten funkar. Och där tar det stopp efter den här doplatsen. Därför där kommer Döda havet, och det heter så därför att det finns inget utlopp för vattnet. Det är den lägsta punkten på jorden. Den lägsta öppna punkten på jorden. Och där finns inget utlopp. Därför blir vattnet genomsalt och dött. Ingenting växer och lever där. Hit kommer Jesus för att leda oss i vår omvändelse. Han kommer till den lägsta punkten på jorden. Gud har stigit ner på vår botten. Och det här tror jag tjänar som en symbol, kan få tjäna som en symbol för hur Jesus vill verkligen möta oss i den allra djupaste botten. Det finns ingen punkt där vi kan sjunka så lågt så att Jesus inte är villig att möta oss där. I vårt djupaste mörker, i vår mest hopplösa situation, i den mest gravallvarliga synd jag har försatt mig i, där finns Jesus och där vill han rädda oss. Och problemet är ofta vårt hjärta, inte Guds frånvaro, utan vårt hjärtas frånvaro. Vårt hjärta är lite som Döda havet. I oss själva så har vi inget utlopp. I oss själva så samlas bara det här. Vi försöker på alla sätt hantera det, att det samlar sig. Synden som både är vår egen skuld, men också det som gör att andra människor skadar oss och sårar oss. Allting samlar sig liksom och så påverkar det oss. Vi försöker hitta olika utvägar, försöker få utlopp för det här, bli av med det. Vi hittar olika copingmekanismer. Antingen så försöker vi bortförklara det eller rättfärdiga det. Ursäkta det vi egentligen vet är fel. Vi försöker döva smärtan genom att distrahera oss eller rent fysiskt döva det med alkohol eller nätkasino, nätporr. Det finns så mycket som vi flyr in i och försöker döva. Hitta bara ett sätt att orka leva, klara smärtan. Klara dubbelheten i att jag vet vad som är fel och ändå gör jag det. Jag vet vad som är rätt och ändå gör jag det inte. Paulus, hedningarnas apostel, var väl bekant med den känslan själv. Han skriver i Romarbrevet. Här, i det instängda hjärtat. In i den, det såret. Och både vad själv har gjort, men också vad andra människor har gjort. Och också vad den onde attackerar mig och binder mig med. Det här kliver Jesus rakt in i. Gud blir människa. Det är lösningen. Det är vägen, det är utloppet. Och det är möjligt på grund av den här dophändelsen. Inte bara då för att Jesus som människa kliver in och representerar oss. Utan det som också visar sig. Vi ska se nästa bild, en gammal målning från 1800-talet av den här händelsen. Anden sänker sig, himlen delar sig. Anden sänker sig i form av en duva. Och Guds röst hörs från himlen. Detta är min älskade son. I honom har jag min glädje. Jesus är inte bara en syndfri människa. Det hade varit stort och fantastiskt nog. Men han är Gud själv. Därför har han i sig själv evigt liv. Och liv som är inte bara lite starkare än döden, utan oändligt starkare än döden. Han är sann Gud och sann människa. Han är människoson och han är Guds son. Och i detta mysterium, där gudomlighet och mänsklighet möts och enas i Jesus, där finns lösningen och hoppet för mänskligheten. En Gud som besöker sin skapelse, som bryter av syndens udd, konsekvensen av synden, där minns vi vid påskfirandet. Jesu död och segern över döden, där minns vi på självaste påskdagen, hans uppståndelse. Och så avhjälps syndens sjukdom. Själva så blir vi blinda som leder blinda. Det är så Jesus anklagar folkets ledare med sina hårda hjärtan. Vi behöver få våra hjärtan upplysta av Jesus själv. Vad händer när Jesus möter människor? Vad är det som händer? Han möter orena människor, han möter syndare. Han möter människor som andra har gett upp hoppet om. Han möter människor som har gett upp hoppet om sig själva. Han möter människor som är framgångsrika. Mänskligt sett. Alla möten med Jesus påverkar människor på ett eller annat sätt. Det händer någonting med hjärtat. Jag måste reagera på mötet med Jesus. Om det så är att i tro ta emot den han är och den han säger sig vara. Eller vända mig bort från det. Gång på gång så möter han de här människorna. När han möter syndare. När han äter måltiden tillsammans med syndare. Något som i fariseernas ögon i alla fall. Det här partiet som höll renhetslagarna högt. Om man oerhört rädd för att bli orenad av synd. Av andra människors synd. Så framförallt åt man inte, hade inte gemenskap ihop med folk som levde i synd. De är förfärade när Jesus bjuder in sig själv. Får jag komma och äta hos dig? Men vad gör du? Du är en stor mästare. En helig rabbin. Men Jesus blir inte påverkad av människors synd och orenhet. Istället är det de som blir helade. Det är de som blir befriade. Det är de som blir förlåtna. När han möter dem, när han talar till dem, när de vågar svara på den kallelse som han har. Jag möter vid ett tillfälle en officer som har nöd för familjemedlem som är sjuk. Och Jesus frågar om han tror. Han säger, jag tror, hjälp min otro. Också när vi inte riktigt vet om vi kan tro eller har tro, så får vi ropa ut det och bekänna också det. Och så väcker Jesus tro i oss. Vi tror på en Gud som blöder för sin skapelse. Så till den grad att han blir en del av den, går in i den och bokstavligen blöder för den. Och på så sätt så blir syndens och dödens makt bruten. Och så skapas det här utloppet i hjärtat. Synden, den skadar oss, den binder oss och den leder in i skuld. Men Jesus som själv är utan synd, han som inte visste vad synd var, han gjorde Gud till ett med synden för vår skull. Och därför i tro på honom, i dopets vatten som han använder, så får vi helande, befrielse och förlåtelse. Synden skadar, binder och leder in i skuld. Men Jesus ger oss helande, befrielse och förlåtelse. Det vi får i dopet, det ser vi i Jesu eget dop. Vi följer in i hans dop. När vi kommer upp i dopets vatten så sänker sig Guds ande över oss. Och vi får höra faderns röst som nu ser på oss. Genom det Jesus har gjort. Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Så förlåtelsen är inte bara ett utsuddande av skuld. Eller ett helande av syndens sjukdom. Det är en helt ny identitet. Ett helt nytt liv. Guds älskade barn. Ett barn som han har sin glädje i. Gud som vi har upplevt var långt borta. Egentligen är det vi som är långt borta från honom. Han har kommit nära. Skaparen har klivit in i sin skapelse. Och så använder han sin skapelse för den här frälsande gärningen. Han dör på ett fysiskt kors. Han läggs i en fysisk grav. Han uppstår och han rör vid människor. Vi döps i fysiskt vatten. Och här i vår gudstjänst så tar vi emot fysiskt bröd och vin. Som i kraft av hans ord blir hans kropp och hans blod. Odödlighetens läkemedel. Och vi får ett möte med Jesus själv. Sann Gud och sann människa. Och det mötet önskar han för varje människa. Varje människa längtar han efter. Och han har gett sin kyrka uppdraget att förvalta det budskapet. Att gå ut med det budskapet. Försäkra sig om att ingen människa ska behöva dö utan att få höra det. Därför har han kommit till det judiska folket. Öppnat en väg så att alla kan bli en del av Guds folk. Låt oss be. Tack Fader för att du kallar oss till dig genom din son Jesus Kristus. Tack för att han har gått före oss, leder oss till omvändelse i dig. Tack för att vi i dopet får del av hans död, hans uppståndelse. Vi får del av hans sonskap, hans barnaskap. Fyll oss med din heliga ande nu. Hjälp oss att i tro ta emot dig själv. Ta emot det du har att ge oss. Led oss varje dag med din heliga ande. I Jesu namn. Amen.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.